Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tjena, tjena. Jag heter Petrina Solange och jag är en av Sveriges 20 roligaste.
Jag vill ju ha med dig i den här podden väldigt tidigt och nu så befinner vi oss i Lund.
Ja.
När du bara är någon dag bort ifrån att ha utsetts till Sveriges roligaste kvinna.
Yes.
Grattis.
Tackar, tackar.
Om jag hade haft ljudeffekter att klippa in så hade jag gjort det här.
Så, uh-huh.
Men vilken ordstyrkebesked det är för podden att jag visste det här då redan innan när det hände. Att du var, ja, nu roligast till och med.
Ja, ja det känns roligt faktiskt.
Visste du om det innan?
Nej, det visste jag inte.
Ni var tre nominerade.
Ja, precis.
Det var du och...
Josefin Johansson och Yvonne Skattberg.
Ja. Mm. Vad tänkte du innan att du borde vinna?
Jag tänkte så här, jag har ändå kämpat jävligt hårt. Så av de tre som var nominerade så kände jag, men det här kan jag vinna. Utan att vara elak mot de andra.
Ja.
Jag tänker också att de andra tänkte likadant.
Ja.
För att det var ju inte, det var inte så att det var jag och någon som är så här pissbar. Typ jag och Chris Rock. Då hade det varit så här, jaja, tack så mycket för äran, men...
Ja. Mm.
Kul att vara nominerad, men här kände
men jag... Men Chris, du kommer ta det här.
Ja, men här kände jag faktiskt ändå att ja, men det här känns faktiskt rimligt att jag ska kunna vinna det.
Ja.
Utan att vara elak mot någon annan.
Ja. Nej, det är sant. Yvonne Skattberg är inte Chris Rock, även om de är...
även om de är väldigt lika.
Väldigt lika.
Så är de inte samma.
Nej, det är inte samma. Nej, men grattis, vad kul. Och då var det en stor gala, jag var inte där själv, men ni satt där allihop ovetandes och sen så kom någon upp och sa...
Ja. Vi var ovetandes, men nomineringen lästes ju upp, motiveringen lästes upp innan vinnaren. Så då så kunde man ju i alla kategorier, redan innan de hade sagt vinnaren, så visste man ju så, ja, ja, en podd, ja, men då är det de här. Han har gjort det här, ja, men då är det nog han.
Hon är svart.
Ja, precis,
hon,
ja. Lite så, ja. Så att, det var spännande ända upp till motiveringen.
Men vad sa de om det då?
Någonting om att du balanserar på linan mellan, ja, men lite så.
Okej, okay. Ja. Jag fattar.
Då tog jag det att det var det här med att jag är lite skadeglad och
just det.
Kör på.
Men det, jo men det är det ju. Jag, första gången jag träffade dig så var det på någon slags... Visst var det på den här tävlingen vi hade med Raw?
Ja, det var det ju. Ja, det var det. Det var i Växjö.
Ja.
Det var en av uttagningarna där på i Växjö Nation.
Ja, ja. Vi hade det. Alltså en... Vi var ute på turné ett gäng med Raw och då hade Mårten Andersson idén om att vi skulle... Till slut
kora. En rookie challenge.
Ja, en rookie det, challenge. Ja. Vi skulle hitta folk som var nya eller vem som helst fick testa ja. Några minuter. Och priset till slut var väl att få uppträda med Raw på Göta Lejon i Stockholm. Eller någonting sånt där. Och det var ju intressant att se folk, för alla gick upp där och tänkte att de var väldigt... Alla, ja. Det har vi pratat om mycket på det, men alla känner ju att de kan det här, egentligen.
Och jag tyckte det var kul, för jag åkte ju till Växjö, och så fick jag välja själv, jag fick välja när jag skulle upp. Och sen så tittade jag, så tänkte jag, för jag hörde några andra som pratade, som skulle tävla, så var det så här, ja men jag skrev något igår, tänkte jag ju med. Och då tänkte jag, men då vill jag köra sist. För att det var jätteskadligt tänk. Jag tänkte jag kommer vara mycket bättre än de här. Så de får köra och sen gå upp och krossa dem. Och det var det jag gjorde. Och sen så vann jag.
Så var det?
Ja, och så kom jag vidare till Stockholm.
Ja.
Eller hur var det nu? Nej, Växjö. Där gick jag vidare till Växjö kvällsfinal.
Ja.
Och sen gick jag vidare till Stockholm.
Ja. Ja. Men hur länge hade du hållit på med stå upp länge då?
Nej, då hade jag väl kört en 4-5
gig. Ja, men du var så fresh.
Ja, så jag var ny.
Ja.
Men på de giggen hade jag ju lärt mig att man måste faktiskt förbereda sig. Så när jag hörde att ingen annan hade gjort det, då blev jag så här, haha!
Men det var intressant det där, för det var ju väldigt många, speciellt i Växjö, som i alla fall 2-3 stycken som använde N-ordet i skämt och sådär.
Det tänkte jag faktiskt aldrig på.
Nej, men jag slog sig det att var så här, för att man var lite, det var på landet liksom.
Ja, jag visste.
Och det var så intressant att det, men det var många olika, jag kommer ihåg någon annanstans, tror jag Jönköping, som var en kille som plötsligt, som punchline då, spottade på golvet, och det skulle då vara hans utlösning.
Och då var det bara så här jättekonstig stämning.
Ja.
För visst hade ni publik på alla ställen?
Ja, ibland var det bara
ibland, ja, okay, bara, ja. Ja. För jag minns att jag såg något ihopklipp på nätet, och så minns jag någon som gick in i så här domarkläder och skrek domare än homosexuell. Minns jag. Det är min tydligaste minnesbild, även om inte det var, jag var inte ens där i verkligheten.
Nej, det var Göteborg, det var en man som kom in i domartröja och började skrika som så här, domaren är homosexuell.
Ja.
Och sen hade han slutat med att blåsa en vissla några gånger och göra sådana olika hockey.
Just det. Ja.
Så här gör min fruga med mig, och så gjorde han tecknet för crosschecking eller något. Det var alltså intressant. Det låg på YouTube ett tag innan någon hörde av sig och sa att det kanske kunde vara betecknat som mobbing.
Jaha, så folk sa det.
Ja.
Ja,
vilket man kan ifrågasätta, för folk gick ju upp ändå.
Ja, men folk, vi har ju faktiskt benvetna om det själva. Att det blir lite som så här idoleffekten. Man vet ju att det här kommer kanske aldrig försvinna.
Nej, och han tyckte nog att det var kul. Men då tänkte man ju direkt när du kom upp att så här, wow, en riktig komiker bland alla de här som inte är det.
Ja.
Det var ju häftigt.
Ja.
Men vad har hänt sen dess? Det här var 2010.
Ja, det har hänt ganska mycket sen dess.
Ja.
Då bodde jag fortfarande hos mina föräldrar, som flyttade in till Malmö. Och då kunde jag börja köra stand-up mycket, mycket mer. För först, i och med att jag bodde utanför Kristianstad, så körde jag typ så här, jag var ny så man fick inte så många gig. Men också att jag bodde så långt liksom off. Så då var det att jag körde kanske en gång i månaden. Eller
du bodde på, du är uppvuxen på landet eller?
Ja, och sen flyttade jag till Malmö. Och då kunde jag köra mycket mer.
Aha.
För att det var ju alla Malmö-komiker som jag hade lärt känna bodde ju där. Och så där var ju mycket, mycket fler klubbar också. Så då började jag köra på riktigt. Så det känns som att det inte, jag har länge bott i Malmö nu, 3-4 år kanske. Så det känns som att det är de senaste 3-4 åren som jag verkligen har kunnat kötta. För att jag har bott närmare klubbar. Och det är också lättare att resa från Malmö ut liksom kors och tvärs.
Men om vi backar över, du var uppvuxen på landet utanför Kristianstad. Vad innebär
i
landet?
I Degeberga, det är inte på landet. Det är,
vad är liksom det?
En by, alltså det är en tätort. Så det är
inget tätort.
Jo, det är det.
De har en pizzeria.
Pizzeria, scoutstuga, fotbollsklubb, pingisklubb. Ja, men där är en del faktiskt.
Okay.
Skola.
Hur många bor där?
Jag vet inte.
Nej.
Någon aning.
10 000?
Nej, det är inte. Det är liten. Litet. Men det är verkligen inte så på landet som folk tror. Okay. Där är, alltså. Men stand-up-mässigt så är det ju off.
Jo, så. Men hur var det att växa upp där?
Det var bra. Det var chill liksom. Men sen var det ju, jag kan inte säga att folk är rasister. Absolut inte. Men det var ju en del sånt i min uppväxt liksom. Och det var lite tråkigt, för jag var den enda mörkhyade där. Förutom min familj då. Mamma och syrra och bror. Men det kunde ju vara lite tråkigt. Men sen hade jag ju skitbra polare och sådär, så jag tänkte inte så mycket på det.
Men det fanns någonting i någon slags jargong då? Eller?
Nej, men det var väl lite så här nazisttiden då vid 95. Det var väl liksom i hela Sverige som det var lite sådär. Och det var ju även där, så det var ju egentligen ingen skillnad så. Men jag tror att nu när jag flyttar till Malmö och träffar massa andra personer som inte är från Sverige, så kan jag känna att ja, men det här har jag saknat utan att veta om det. Det hade ju varit mycket lättare att bo i Degeberga om det hade varit andra. Om man inte hade behövt vara ensam om att vara den enda svarta, så hade ju liksom de här dumma frågorna om har ni kniv och gaffel i Afrika hade ju kunnat då spridas ut på 10 svarta till. Inte bara jag liksom. Så jag fick ju vara någon form av ambassadör för Afrika. I och med att jag var den enda. Och det skulle ju vara skönt om man kunde sprida den bördan mellan andra invandrarbarn då. För jag fick ju också vara muslimsk expert och även hindu kanske också. Alltså du vet, så man fick ju vara expert på allt som inte är vitt. Och det är ju inget jag känner att jag har men av så. Men nu när jag flyttar till Malmö och där är lite mer mångkulturellt, så hade jag, känner jag efter en så här, gud vad skönt det hade varit. Men sen har jag också haft mycket tur, för jag har ju min mamma från Angola liksom. Så att jag har ju alltid haft jag har ju aldrig känt att jag inte är representerad, för att jag har ju haft en förebild i henne som är okej om man ska dela upp det i vitt och svart. Mm. Så på det sättet har jag haft en väldigt lyx. Och sen har jag också haft, har jag ju en vit pappa. Så att jag har ju liksom en fot i båda läger, vilket är en jävla styrka. Mm. Kan jag känna.
Men var det, de här frågorna, kom det från vuxna eller barn då?
Det var mycket från barn, men det kunde också vara lite, ja, men från vuxna så var det väl inte dumma frågor. Där var det väl mer det här, nej, från vuxna var det inget dåligt egentligen, men det var väl lite sådär, wow, vad fint hår du har. Det är en komplimang, det är jättehärligt. Men, ja. men det är ju ändå så här, fan, det är vanligt afro.
Jag sa det liksom till Marika Karlsson igår faktiskt.
Ja,
flera. Jag skäms lite, borde jag inte ha sagt det?
Jo, absolut. Men du vet det här, ja, när man känner sig
absolut
lite exotifierad.
Absolut.
Och en komplimang är gött. Men när det då kanske bara är komplimanger som är kopplat till det som gör en annorlunda, så kan det också kännas lite konstigt. Men det är ju heller ingenting som en omvärld ofta tänker på.
Nej.
Liksom. Det brukar jag ibland själv göra med folk.
Jo, man gör ju det. Men speciellt kan jag tänka mig i viss ålder, jag kommer ihåg, det är inte alls samma sak, men jag hade en väldigt mycket äldre pappa som såg ut nästan som en mor- eller farförälder.
Ja.
Och en viss ålder när man skämde så oerhört för det där. Mm. Och så fort någon påtalade så ville man bara i viss ålder sjunka genom marken. Ja. För man vill inte sticka ut på något sätt, så jag kan förstå att oavsett vad det är så att det finns någonting.
Men det är också så intressant, för jag minns ju också att på fritids och skolan så var det ju barn som hade gamla föräldrar. Och då minns jag att man själv kunde vara helt så här. Någon gång så minns jag att jag hade ett resonemang om vems föräldrar som skulle dö först.
Nej, vad fan.
Och då var det ju så här, ja, Johannes mamma och pappa kommer nog dö först, för de är ju så gamla. Så minns jag att han här Johannes, som jag väljer att kalla honom, blir jätteledsen. Och så han blir så här liksom, ja, nej. Så
det hände mig också.
Man har ju själv varit den.
Fan, det hände mig med en kille som heter Oscar, och det är inte ens ett finierat namn. Har du tänkt på det? Att din pappa kommer ju dö långt före alla andra föräldrar. Och jag var 12, kommer jag ihåg. Jag kände att, nej, det var jobbigt.
Ja, men det är vidrigt.
Vidrigt, ja. Ja. Nej, så jag fattar. Men okej, men det var ändå inte den här, men det var inte den här skånska landsorten som var, som man kanske tänker i Stockholm, superrasistisk liten håla där folk sprang och jagade varandra.
Nej, absolut inte hela orten, men det finns ju säkert de som är där också, liksom. Ja. För jag vet ju folk, men det var ju, jag vet ju folk som har varit rasistiska och elaka mot mig, utan tvekan. Men det har ju varit andra skolelever. Och inte så här vuxna som bor i byn liksom. Inte to my face i alla fall. Men jag minns att min mamma berättade att när hon flyttade till Degeberga, så tror jag hon var den enda mörkhyade personen där. Och då minns jag att hon har berättat om så här, när hon var ute och gick, att folk så här kikade ut genom persiennerna och var så här. Så det kanske inte var så roligt, även om det kanske inte var illa menat, så var det. Jag tror hon kände sig lite utstyrad i början faktiskt.
Ja, det där är ju, ja, fan vad konstigt det där är.
Ja, alltså, det är mycket konstigt. Det var tidigare 90. Jag föddes 90, så jag antar att det var där någonstans.
Ja, men det blir, jag tänker för kommande generationer nu, så, som har olika påbrå, kommer ju inte uppleva det här på samma sätt.
Nej,
var man bor.
Nej, precis.
Och det är ju skönt. Ja, men skönt att bli av med det, såklart, ja. Den där. Fast det kanske inte ens var illa ment, det kanske bara var spännande.
Nej, alltså, jag tror att mycket av det är inte illa ment liksom, men nej, jag tror absolut inte det var illa ment, men det blev ju så himla konstigt.
Ja,
liksom, att man kan inte, ja.
Men sen flyttade du till Malmö, och sen nu jobbar du på Tankesmedjan också, förutom att köra stand-up.
Ja.
Mm. Men vad har du använder inte så mycket i dina skämt att jag är mörkhyad eller jag är inte.
Nej, jag gör inte det. Och jag vet faktiskt inte.
Är det något som du tänkt på?
Det är inget som jag medvetet tänker, och det ska jag inte göra förrän ni. Men jag i början var man kanske lite sådär, men nej, men nu tänker jag ju så här, men det vill jag inte göra. Men ofta när jag skriver skämt, så är det aldrig skämt som har det som grund ändå. För att min humor är mer åt skadeglada, eller det liksom så här, usch, så gör man inte.
Mm.
Och då är ju inte en mörkhyad en sån grej som jag tänker, usch, det där.
Nej.
Så därför ligger det aldrig som grund till mina skämt. Och om jag behöver nämna det, så är det ofta för att det är relevant, inte för att det är relevant för skämtet, men för att det är liksom bara förbigående fakta. Typ om jag säger så här, om jag har varit på dejt, så säger ju inte jag var på dejt med en kille igår, för det är jag inte. Så säger jag var på dejt med en tjej igår, och då är det ju inte ett läbbskämt, då är det bara att jag var det, så berättar jag det, för det bara passerar liksom. Och sen så kommer ju det riktiga skämtet.
Mm.
Sådär. Men jag försöker att inte haka upp mig på sådana saker, för det är så... Eller jag försöker att inte hänga upp skämtet på det, för då så blir det också lite spoilat. För, då, för det är ju någonting vi vet, det är ju fakta. Och då vet vi punchen om det är det som är själva roliga liksom, i skämtet.
Jag tänker att det ofta är en sån grej som man, när man börjar ofta går till att det finns ju ingen tjock man som går upp på scen utan att
prata om
att han är tjock.
Precis. Eller... Och jag, det är ju också väldigt lätt när man kör humor att man börjar med det uppenbara.
Ja.
Men jag tycker också det kan vara väldigt eller så här, bra, roligt och charmigt ibland när man stannar kvar i det uppenbara och sen hittar nya vinklar och nya skämt på det.
Ja.
För det är väl det som gör att jag inte vill haka upp det på så här, jag är tjock, för att jag kan inte hitta på tjockisskämt som är bra nog, för de har redan sagda av alla andra liksom. Så man skulle hitta på nya skitbra tjockisskämt, så här, det har ju varit så här, tjena, jag är Petrina, the fat comedian. För då vet jag att jag har nya bra tjockisskämt.
Men du har ju en ganska, hur skulle du beskriva din egen stil då?
Skadeglad, und och konstig. Ibland är det bara så här dumheter. Jag tycker om när det är så jävla dumt så man bara blir så här, det är så dumt så jag måste skratta liksom.
För du har ju en ganska, du skämtar ju om allt möjligt. Det finns ju liksom ingen, lite dark comedy ändå alltså, i ämnesval och så.
Ja, absolut.
Känner du att du kan... komma undan med det för att du är liksom glad och härlig på scen, för du har ju din stil är ju inte, du känns ju inte ondskefull även när du säger saker som
nej precis, men det är väl det att jag har, att det är att skadeglädjen är min humor, jag tycker att det är kul, jag blir glad av att säga det, därför går jag upp på scen och är väldigt lycklig när jag berättar det här, så det är väl det också som säljer in det lite, att man är så här, kolla det är ett barn, för jag tycker det är kul liksom. Eller, jag tycker inte det är kul i verkligheten, men alltså det är väl också... Så absolut, det säljer jag väl in det, för att jag tycker det är genuint roligt liksom. Men sen kommer jag väl undan med det för att jag kommer undan med det för att jag liksom valt så här, det här är det jag kör, jag skäms inte för det jag säger, det här är mitt skämt, jag gillar mitt skämt, nu säger jag mitt skämt och nu ska ni skratta liksom. För jag tror att det spelar nog ingen roll vilken humor man har, men om man säger skämt och inte riktigt det så här, tjena, det här är mina skämt, då flyger de ofta lite dåligt, för att på något vis det märks i energin och utstrålningen lite. Och jag tycker också att om man ska skämta om saker som faktiskt kan vara lite, som sticker till i folk, som inte är så roligt, då måste man ha den här att liksom rakryggat, ja, mina skämt, nu är det kul liksom. För jag känner själv att jag har mycket svårare att leverera skämt som är roa, som jag tycker är lite för mycket själv, än att liksom leverera skämt som är roa, som jag älskar. Det kan bli stört på, för vissa komiker har kommit fram till mig och sagt så här: åh, du är så bra, du kommer ju undan med det för du är typ svart, eller du är kvinna. Men jag är såhär, nej, jag kommer undan med det för att jag står för att det är det här jag står och säger liksom. Det är samma sak med, för vissa säger så här, men jag är vit kille lite så, jag kan säga så. Jo, det kan du, men då får du fan ta mig stå för att du säger det. Jag tror att mycket av de som är så här, åh, du kan säga så bara för du är svart, det, de själva skulle inte kunna säga det rakryggat, att vara så här, jo, men det här är det skiten jag levererar. Jag tror att många gånger så sätter man spärrar i huvudet för sig själv liksom.
Jag tror att man, jag kan känna igen mig i det där ibland, att man har skämt där man nästan, man bromsar in i dem, alltså man vet,
ja, ja, ja.
Om...
man tar så jävla mycket sats och sen, ja, när man säger punchen så blir man lite så
och då funkar det liksom inte, för att, nej, man har det märks,
man tappar energi, ja, på något vis.
Jag hade något skämt om för några år sedan om att Allah var påhittad och profeten Mohammed och sådär. Mm. Och jag nästan alltid backade in det sådär. De gånger jag bara körde det rakt ut så funkar det jättebra. Ja. Men jag kunde nästan aldrig...
Nej, man vågade nästan
inte... Och nu gör jag inte det längre, för att jag kunde liksom inte göra det trovärdigt. Så. Men det är väldigt viktigt att sälja sina skämt som att det är sanning. Eller det,
ja,
här är liksom...
liksom att det, så här, det här är konstigt, men jag vill säga det här liksom. Mm. Och det kan ju vara jättesvårt. Det är ju skitsvårt, jag har också känt så jättemånga gånger att man har, det kan jag känna fortfarande om jag ska köra något skämt, typ, om jag vill säga att jag har något gravidskämt kanske som är lite jobbigt, och så kommer det någon gravid i publiken, då är man liksom kaxig, sen står man och så ser man så här, shit, det sitter en massa gravida i publiken, jävla skit, alltså man blir ju så fortfarande.
Mm.
Men de vet ju också att de är på stand-up, så ofta går det ju bra.
De är så lugna och sansade också när de är gravida.
Ja. Nej, men ofta så märker jag att de som tar illa upp, det är ju de som inte är den berörda gruppen.
Verkligen.
För jag har också varit så här skämtat om folk som sitter i rullstol, och de som skrattar högst är de som sitter i rullstol, och de som är helt awkward och bajsnödiga, det är de som sitter närmst de i rullstolen liksom.
Det finns en kille på Norra Brunn som brukar vara där ibland, som heter Rullstolsuffe. Jag vet inte om han heter rullstol, han heter väl bara Uffe, men jag kallar honom Rullstolsuffe.
Vet han det, eller han hör det nu
och han hör det nu. Och nej, men jag tror att han kallar sig för det. Och han brukar, första gången jag träffar honom så rullar han in i köket efteråt. Och så sa han att det var kul och berömde mig för någonting. Och sen så berättade han 3 eller 4 av sina favoritskämt.
Mm.
Och varenda ett av de här skämten involverade en drift med folk i rullstol.
Jo, men jag tror att det är lite att då får de för en gångs skull vara med på lika villkor. Jag tycker det känns mer exkluderande när folk, om man skulle sitta i ett sällskap där folk roastar varandra lite, och sen så gör de undantag till en själv för att man är mörkhyad, så är man så, nej men Petrina, jag ska inte, då gör det mer runt, för då blir man ju särbehandlad. Så jag tror att ibland kan det jobbigaste med att till exempel vara funktionsvarierad är inte att man inte kan gå, det är att alla andra blir helt jävla konstiga i ens närvaro. Jag tror det kan vara ganska skönt för dem att ibland bara vara i ett rum där alla är lika, och man får liksom skämt slängda på en, och sen kommer det skämt som slängs på någon annan, och så bara skrattar alla tillsammans liksom. Mm.
Man vill ju tro det, det är min föreställelse också i
ja,
och
sen är det ju inte alltid så, men nej. När man går till humor självmant som en publik gör, då tror jag också ofta att det är så att folk också kan ta ett jävla skämt. Kan man inte det, då är det ju synd.
Jo, det är det, men i sådana...
Men sen är det ju också skillnad på att peka ut någon så här: hej, du sitter i rullstol, nu ska jag skämta om dig.
Ja.
För då blir det ju personligt på något vis. Men om man då generellt säger, nu pratar jag om folk i rullstol, ja, då blir det ju mer generellt, och då blir det ju inte så himla mycket, hej, nu ska alla titta på dig i lokalen. Liksom.
Öss gör ju ofta det när han ser någon i rullstolen. Han pekar ut den och säger, här är jävla mycket plats du tar. Och, och, sådär. Och ibland tror jag det funkar, men ibland kan den också slå.
Ja, det är också, det är alltid en 50-50, men... Ja. Nej, jag tycker faktiskt inte att man ska göra undantag, för att det är ofta ens egen fördom. Jag gör ju undantaget baserat på att du ser ut så, då kommer du inte tycka om det här. Men det är ju bara min tanke.
Men vad säger du om den debatten då? Sparka upp och sparka ner, och måste humor alltid sparka upp?
Absolut inte. Jag tycker att är det kul så är det kul. Och då är det kul, och då ska det finnas. Och sen också, all humor är inte kul. Alltså det blir fel ibland, och då är det ju så med det liksom. Men jag tycker faktiskt inte all humor måste sparka uppåt. Det tycker jag verkligen inte. Men sen så ska man inte få göra hur som helst. Men är det ett kul skämt så är det ett kul skämt för fan. Och ibland får du väl vara nog med det liksom.
Det finns ju någonting i det där att om man skämtar om... Alltså att man då sparkar ner. Vilket är också så här, vem avgör vad som är upp och ner? Och...
Ja, och det är ju helt olika i olika situationer. För att det är ju ofta... Alltså jag har ju vissa svaga punkter, och sen har någon annan helt andra svaga punkter. Så det beror ju verkligen på från person till person. Och det är ju ingenting man som komiker kan anpassa sig till oftast. Nej. Och det får ju alla göra som man vill. Är man en komiker som känner att jag ändrar mina skämt jättemycket för att alla ska ha kul hela tiden, då får man göra det. Men jag är ju inte så skicklig. Jag har de skämten jag har, och sen så trycker jag dem ner i halsen på en förhoppningsvis skrattande publik.
Men just den där diskussionen att sparka upp, för de som säger det, att det alltid ska sparka uppåt, är ju i stort sett folk som tycker att man ska driva enbart med kungahuset, statsministern, och alltså att det finns någonting, det finns.
Men då blir det också lite på något vis konstigt exkluderande, för då så de enda som får då synas i skämtsammanhang blir ju då övre, de som man anser då är, vad ska man säga, högt uppsatta i samhället, och vilka det nu är liksom. Och det tycker jag också, det blir ju också konstigt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men Sverige har ju ett konstigt humorklimat i mycket för att jag menar... Nu är Mårten Andersson så här rom och cola skämtet, trodde du?
Ja, det var inte hans skämt för det första. Nej. Och det är ju inte så att han har stulit det. Han sa ju det, det här är ett skämt jag såg liksom. Men sen var det ändå han som fick
skiten.
Kan de inte bara hitta den som faktiskt sa det först och basha den personen?
Nej, det var konstigt på så många sätt. Sen får vi ju säga att det var ju
Hade inte heller retweet. Jag hade ju inte retweetat.
Nej, nej. Jag hade inte heller för att det var ju ett väldigt svagt
Det var ett svagt skämt med tanke på jag personen hade ju tänkt, jag instar inte det här för att den shitstormen som kommer komma är inte värd, alltså skämtet är inte så starkt.
Det är hade väldigt det varit, svårt.
Hade det varit ett jättekul, pisskul skämt, då hade jag ju kört på. Men nej, jag tycker inte det skämtet var värt.
Nej, men det var ju ett svagt skämt som borde bara ha dött. Och så är det väl, om man ska nu skämta om romsituationen så måste man som komiker då kunna backa upp det och säga så här, det här är kul för att
Det
visa på de här,
ha lite starkare case.
Ja, precis. Men däremot det här när man skriver, jag vet inte om du läste det, men det var en DN-artikel då som där en snubbe, Kristoffer Ahlström, försökte bygga ett helt en tes på att Mårten Anderssons re-instagram då var ett symptom på vad samhället är på att bli. Där vi bara
att det var känslokall. Ja. Det där, ja.
Ja, för det var ju också helt fel. Det var ett felaktigt case som han byggde hela sin artikel på. För att det var ju inte så att folk inte bara... Det var inte så att folk bara...
Nej, det var inte så att folk likade och reade. Det var ju att folk faktiskt blev arga.
Ja.
Så jag tycker att det bevisar att vi fortfarande är så här. Nej, fortfarande har någon form av moralisk kompass.
Ja, men verkligen. Så att det var ju helt fel. Och sen då att folk... Och det stör mig något enormt när vita medelklassmän sitter så här. Och nu ska han skämmas.
Ja.
Som att de någonsin ens har liksom skakat hand med rom.
Som att de själva säger rom i det stängda rummet när de är hemma. Liksom.
De har aldrig träffat en rom. De har aldrig någonsin träffat en rom. Och det här, liksom, det här när man ska göra sig själv till god och peka ut någon annan som ond.
Men det tycker jag i den offentliga debatten är ganska mycket. Det finns inget agree to disagree. Det är bara att man är så här, nu ska jag missförstå dig. Och så ska jag peka på dig. Och sen så ska mina twittrare hata dig. Och sen imorgon så är det någon annan människa.
Ja, men det,
lite så. Ja, men jag saknar agree to disagree i debatten. Att man kan vara så här, du är så jävla dum i huvudet, du också. Okej, då tycker vi olika. Nu tar vi en kaffe, eller så gör vi inte det. Att det kan, någon gång måste det väl också få slita så. Det känns som att det är så mycket... Det är så starka känslor idag. Det är så här, wow. Så är det kanske inte så jätteviktigt alltid.
Men sen är svenskheten också så väldigt oklar från början. Vi vet ju inte riktigt vilka vi är eller vad vi står. Så att vi är så nervösa. Så att det är därför vi tror jag hela tiden vill hävda, eller det finns de här människor som hela tiden vill hävda att de är de goda. Man vill så gärna ha ett avsnitt.
Ja, man vill vara på goda sidan alltid.
För svenskarna har ju liksom i 100 år försökt att stå. Man vill inte vara ovän med nazister. Man vill inte heller vara ovän med... Så att vi, jag tror vi fortfarande är där att man... Man försöker liksom passa in någonstans så vet man inte riktigt vad fan.
Och sen så blir det också så när alla debatter är så offentliga att då blir det viktigt att ha rätt.
Ja, jag visst.
För att ha fel, det blir lite jobb. Alltså, det blir, folk måste få bråka mer i fred, tycker jag. Ja, det är min slutsats av det här.
Men om vi pratar om humor då, vad det här att du gillar att vara, gå emot strömmen och väcka lite sug i magen, var kommer det ifrån då?
Alltså det är inte själva gå emot strömmen och sug i magen andet som jag är ute efter. Det känns som att det bara blev så. För jag kan inte riktigt tänka att jag har ju liksom mina agenda som är såhär, nu ska jag vara provocerande. Absolut inte, men det är väl sen gammalt, min mamma har också så här skadeglad humor. Så jag tror det är mycket där att jag ärvt det lite. Men också att jag har ju omedvetet har jag ju använt humorn i andra, alltså när man ska ställa sig in lite hos folk som man vet hatar en på fördomsfulla grunder, alltså så att jag har alltid fått, ja men lite det här att man som enda invandrare ska vara det bra exemplaret inför alla andra vita liksom, att det är kanske lite där det kommer ifrån, att vet du det, att jag liksom använt humorn för att vara så här, hej jag är ingen tjuv, kolla jag kan gå bakom dig på trottoaren alltså du vet det där, ja.
Men hur yttrar sig det att du känner någon slags ansvar för?
Men det kände jag när jag var yngre, för då kunde jag ha klasskompisar och folk i närheten som var jätterasistiska, som pratade om de där jävla araberna och de där muslimerna, och så var det så här, ja men inte du, för du är ju, och då när man liksom är omgiven med en ganska stor andel människor som säger så, då blir man ju på något vis det goda exemplet, och då tänker man ju, ja det är ju bra att jag finns i alla fall, så att de kanske blir lite mindre rasistiska eller så här. Det finns ju ingen logik i det tänkandet, men det är ju så det blir lite.
Vilken tung uppgift för ett barn.
Ja, men det tänker man ju inte på. Nej. Alltså det är så mycket som man inte tänker på. Hade någon sagt så här, nu är det så här Petrina, det här är din uppgift nu de kommande 9 åren, då hade jag ju dött. Men det var ju ingenting jag tänkte på då. Men det är också en sån där snabb, jag tror att alla blev väl så, alltså om du hade suttit i ett sällskap där med ett gäng kvinnor som kanske var så här, ja men de bara våldtar med jävla äcklarna, då hade väl kanske du också varit lite noga med att inte säga så här, jävla kärring eller tjejer bara säger så, alltså, man
jag har
blir
så
ju
svårt
lite
att inte säga det, men jag hade nog ansträngt mig, ja.
Jo men alltså man kan ju då bli lite så när man märker att okej, jag är minoritet.
Absolut.
Och jag ska vara här i 9 år,
ja.
Alltså,
jag
som
har,
i skolan då.
När jag åker nattaxi ibland, och det här är ett helt annat och i sammanhanget ganska lättvindigt då, eller väg ganska lätt exempel, men när jag åker nattaxi och så hoppar jag in och någon som har suttit och kört taxi hela helgen och som man kanske varit ute och varit på krogen. Så kanske han säger så här, ja okej, har du varit ute och festat? Och säger, nej det är för fan, jag har jobbat.
Ja, man vill vara bättre än folks fördom om en.
Just det,
man
precis,
är väldigt mån om att vara
det
bättre än folks fördom.
Just
ja.
Det. För att han tänker någonting när jag kommer in.
Precis.
Så visar man, nej.
Så är det, är man så här, där fick jag dig din jävel, så är det inte alls det.
Precis så är det. Ja. Men det är ju rätt häftigt då. Det här var 2010 som vi såg också. Du var med Rookie, helt färsk. Och nu 5 år senare, roligast i Sverige. Boom!
Ja.
Vad händer härnäst? Petrina.
Alltså jag är sån jättetråkig. Jag är lite såhär Stefan Holmi. Han var ju aldrig såhär, nu är det fest. Det var ju bara såhär, jag ska slipa på på färdigheterna. Men det är så, jag ska bara köra på som vanligt. Försöka köra mycket stand-up. Sen har jag ju tillsammans med Johannes Finlaugsson, Kriglan Svensson och Simon Svensson. Vi har ju en klubb i Malmö och Lund under jord. Så där är skönt, för där kan man ju försöka skriva mycket nytt och sådär. Så jag ska försöka sätta mig med det nu efter sommaren. Fortsätta på tankesmedjan till jul i alla fall. Och sen så försöker jag göra lite stand-up-avstickare så ofta jag kan.
Du verkar oerhört förtjust i stand-up.
Ja,
ja.
Ja det är jag faktiskt. Jag gillar, ja, jo men jag tycker det är skitkul. Så jag lägger ju all min tid på det, nästan. Men jag är inte heller sån, jag brukar inte sitta och titta på så här stand-up specials och sånt där.
Nej.
I datorn och så, det gör jag ibland. Men mitt fysiska, riktiga liv, så är jag ganska mycket på stand-up. Och det blir ju också rätt naturligt, för man har ju lärt känna så många personer, så där är ju också många polare,
ja,
nu liksom.
Men är du i någon relation nu?
Ja.
Det är du?
Mm.
Hur funkar det då, om du är iväg på klubban hela tiden?
Det funkar bra. Det funkar faktiskt bra. Jag tycker det funkar bra.
Ja.
Men sen så är jag inte iväg så jättemycket ändå, för att jag har ju tankesmedjan i Malmö,
ja,
måndag till torsdag.
Ja.
Så det är ju ofta hemma måndag till torsdag.
Okay.
Och sen så när jag är ute på stand-up så är det också väldigt mycket i Malmö. Så att jag är ju alltid nära hemma.
Ja.
Men sen absolut så får man ju prioritera lite och sådär.
Vad händer med efterpriset nu? Har någon hört av sig? Blir det någon liksom, bryr sig vanlig media om våra branschpriser?
Vanlig media, alltså, jag, jo det gör de väl. Men alltså vanlig media för mig, de som har hört av sig, väl mest sådana här, ja men Kristianstadsbladet och såna här tidningar också nära, alltså nära Malmö Lund, för att hela galan har ägt rum här.
Mm. Det har kommit upp väldigt mycket i den här podden, men att de är så, Att liksom kulturskribenter som aldrig varit på stand-up. Nej, men om du får en recension så är det nästan alltid från någon som inte vet.
Ja, det tycker jag faktiskt är lite irriterande.
Jag läste en recension nu, på tal om det, i Sydsvenskan var det väl, om premiären, invigningen
av Lund Comedy, ja.
Av Lund Comedy, som hölls på den här stora arenan, var Sparbanken.
Sparbanken Arena eller något sånt.
Som är någon slags handbollsarena.
Jag tror det faktiskt, ja.
Och då stod det, jag tror det, men jag hörde ju då från kollegor att du stod där inför den här stora arenan tillsammans med oerhört bred humor och drog dina pedofilskämt.
Ja. Och folk skrattade gott.
Hur tänker du då? Du har inga... Du tänker inte alls att det finns en...
Jo, det tänkte jag. Jag hade kort tid, jag hade 7 minuter. Så då tänker jag, då tar jag ju de skämten jag tycker om mest. Och de skämten som kanske är förhållandevis korta. För man vill inte gå in på något längre. Och så gjorde jag det. För att grejen är så att jag har ju de skämten jag har. Och det är ju bara de jag kan välja av. Och igen, för jag skrev inte nytt. Alltså jag tänkte inte på att skriva nytt inför det. Så då tänkte jag, men jag tar de skämten som jag tycker om mest. Och de som brukar få mest skratt. Och så gjorde jag det, helt enkelt. Och sen så tänker jag att... Ja, publiken kommer att vara väldigt blandad och alla kommer att inte uppskatta det.
Mycket, det är ju mycket, ser man ju, kulturtanter.
Ja, men jag tänker också så här. Men nu är det så här att stand-up är en del av humor. Och då kommer jag att köra stand-up. Och då kör jag ju min grej. För det är det jag är bäst på. Så vad de än tycker om det, så har jag i alla fall gjort det som jag faktiskt verkligen är bra på.
Bäst i Sverige till och med.
Men det gick ju också väldigt bra nu. För det kan jag känna kan vara lite problemet annars. Om man ställer sig in för mycket, då ger du folk det de vill ha. Men du ger inte dem det du är bäst på. Då tänker jag så här att, men jag gör det jag kan. Och sen så kommer väl antagligen folk som inte vill ha det, de kommer bli glada ändå för jag är så bra på det. Folk som vill ha det kommer bli glada för att det är det de vill ha. Men om jag skulle gå dit och ge folk vad de vill ha, då levererar jag ju grejer som inte jag gör och det blir skitdåligt. Så då så blir urvalet väldigt lätt när jag tänkte så.
Va, men har du drömmar om att göra någonting annat inom humor? Förutom ren ståup, gillar du att sätta på dig peruker?
Nej, det har jag jättesvårt för. Det är också konstigt, för i skolan jag hatade teater. Jag tyckte det var jättejobbigt. Då skulle man stå där och
jag med. Ja, säga det.
Alltså det var det hemskaste. Ja, nej, sånt där drömmer jag inte om. Men jag skulle nog kunna tänka mig att göra det om det är humor. Alltså om det är en humor, inte om det är spex eller något sånt där.
Nej.
Men om det är så här, om man gör det med stand-up-vänner, så absolut skulle det ju vara kul också. Men det jag tycker om mest är ju rent stand-up. Men
vad är det du gillar? Du gillar det enkla i en mikrofon och
ja,
en person?
Ja, det är enkelt och så blir det liksom kul också. Sådär. jag tycker om att det är väldigt enkelt och det är inget... För jag är också väldigt control-freaky av mig. Så om man då skulle ha till exempel en teateruppsättning, så är det liksom jag och så är det 20 personer till. Och då blir det så, och gud, det är så mycket som kan gå fel. Men här så är det bara jag. Om det går fel så är det jag. Men om jag märker att det går fel, då får jag fixa det. Men om jag märker att det går fel och vi spelar någon teater med 20 pers, så kan inte jag fixa det. liksom. Så det är väl det också, att det är kontrollbehovet.
Du pratar ju en del om diagnoser i vissa skämt.
Mm.
Finns det saker av det som är sant? Har du några grejer som du är?
Ja. Jag har ju Tourettes syndrom och OCD.
Är det så?
Ja. Men...
Hur yttrar sig det? Vad gör man?
Men det är väl lite kontrollbehovig. Och nu så är det ganska skönt med skönt. Men det är ganska bra med Tourette, att det är inte så mycket. Det är mer så här lite spring i benenaktigt sådär nu. Men innan så hade jag lite så här nacktics. Och när jag var liten så brukade jag så här bita ihop käkarna jättehårt.
Aha.
Och så också brukar jag dra upp axlarna, men dra upp dem till öronen, när de ska säga. Aha. Och liksom så här rulla dem och sådär. Ja.
För att det bara som ett tics.
Ja, som en tics, att jag gjorde det hela tiden sådär. Och så gick jag runt och sådär. Men nu är det ganska bra.
Ja. Men
det går lite i vågor sådär.
Men Tourette, min hobby, det man ser i filmer då?
Ja, det man ser i filmer är ju det där, alltså, till och med folk som har Tourette är såhär, what?
Man skriker könsord.
Ja, och det är ju också en väldigt, väldigt liten del av folk som har Tourette som har att man skriker fula ord. Det finns ju massa folk som bara säger så här typ, oj, paraply. Alltså, du kan lika gärna skrika något sånt. Så den delen som skriker könsord just är ju ganska liten. Men det är också de som syns mest, och det förstår jag, för det är ju så här, det är ju jättekonstigt. Eller så här. Nej, men okej. Ja. Alltså.
Är det jobbigt på en middag?
Ja.
Och även den här killen som skriker paraply, ja, skulle vara speciell. Men okej, okay, men det finns andra, det är intressant, jag visste inte om det.
Nej, för att det måste inte vara att man skriker och känns.
Nej, okej. Okay. Intressant, och mycket små komponenter som man kan göra stand-up
på. Men nu känns det lite som man har stannat upp lite på något vis. Jag vill hitta på, alltså jag vet inte om du funkar, men jag tänker alltid när jag har skrivit ett skämt, så är jag så här, ja, nu är det slut, det kommer inte mer. Det här var det. Känner jag typ de flesta gångerna som jag har skrivit skämt, som jag sa, gud vad kul det här skämtet var.
Att det har nått scenigt, det är klart.
Jag tänkte så här, ja, det här var nog allt, för man kan inte förvänta sig att det ska komma
igen.
Att det ska komma tillbaka. Vilken tur det var att jag kom på det här. Eller så här, att det kan bli lite så här att, för att allting tar ju, det mesta tar ju slut. Det är ju så, man är lite uppvuxen. En film börjar ta slut, skolan börjar ta slut. Och då tänker jag så här, skämt börjar också ta slut. Men jag vet inte när de tar slut. Så då kan jag ibland bli så här, ja, det här kanske var det sista. Det tror jag ju inte, men det kanske det var. Alltså att...
Jag läste faktiskt en intervju med Hasse Alfredsson för några år sedan. Och han sa någonting i stil med att, ja, men nu har jag slut på... Han sa inte slut på skämt.
Nej.
Men det han menade var att hans hjärna inte längre var den kreativa sprutan den hade varit under hela hans liv.
Mm.
Så nu satt han i stort sett bara väntar på att dö.
Yeah.
Inte att han var sjuk, men att hjärnan inte längre producerade det här. Det var slut.
Som innan, liksom. Ja.
Och fy fan alltså, att jag tror att för kreativa människor måste det vara nästan värre än döden. Att bara sitta
men på ett
och
sätt så blir ju det lite döden, på något vis.
Så om 10 år, har du vunnit det här priset fler gånger då?
Jag vet inte.
Jo, ska du svara?
Ja, men det har jag kanske. Men ja, gud. Ja, om 10 år, vad gör man då? Då kanske man kör lite mer så här på engelska, bara för att det är en ny utmaning. Jag gör ju det nu också, fast sällan, och mest bara för att hålla igång och få aldrig behöva börja starta om, för det var så jobbigt att komma igång och göra det från första början. Men om 10 år, då kör jag på, och sen kanske man är så här jätte, jag har 5 shower på engelska, för jag behärskar det nu. Det hade ju varit nästa utmaning i alla fall.
Grymt. Tack för att du kom.
Tack så mycket, tack själv.
Petrina Solange, Sveriges, hon är nog den yngsta som är med på den här listan, en av Sveriges hetaste komiker, nya komiker, säkerligen den bästa ståuppen som har börjat med stand-up sedan jag själv har börjat, brukar jag säga. Det låter kanske inte blygsamt, men ja, det finns några. Nisse Hallberg tycker jag också är bra, och Simon Gärdsby, det finns många bra som har börjat, men Petrina är ju, det var kul att hon vann. Vi hade ju bokat den här intervjun långt innan vi visste att hon skulle vinna pris som årets kvinnliga komiker, så att det var ju, ja, men som sagt, ett styrkebesked för podden att vi sätter fingret på, och när jag säger vi så menar jag, så när jag hyllar gruppen så hyllar jag egentligen mitt eget, mig själv och mitt ego. Men det var kul att Petrina hade tid att komma och prata med oss. Spännande människa, spännande bakgrund, bra skämt, bra komiker. Det vi pratade om där med, om man inte hängde med på det, med Mårten Andersson och Rom och Kola, det var ju Mårten Andersson, komikern, la upp en bild, eller han la upp en bild som någon annan hade tagit på en Rom, och så var det en Coca-Cola-burk, och sen var debatten igång. Och det är en människor som Kristoffer Ahlström skrev en text som var fånig, dum, felaktig och exakt sånt som fokuserar på helt fel saker i det samhällsklimat vi har idag. Bidrar inte med någonting, men gör att människor som han kan få för sig att de gör viktiga insatser i kampen mot främlingsfientlighet och rasism. Men de har fel, och det måste vi påpeka för dem gång på gång på gång, annars skärper de sig aldrig. Nästa vecka är vi tillbaka. Med något. Med vad? Ja, men kul förresten att jag måste bara tacka alla som kom i Lund. Vi hade ju slutsålt på vår show där. Väldigt kul festival. Hundratals shower, hundratals komiker. Väldigt trevligt. Nu har vi sålt väldigt bra i Stockholm också. Det finns inte jättemycket biljetter kvar. 50 biljetter kanske. Så gå in på Politiskt Autokorrekt och köp dem. Jag kommer göra något slags Norra Brunn-gig här nu också framöver. Ni kan gå in på Norra Brunns hemsida och kolla på det. Likea mig gärna på Instagram och Twitter. @MessiahHallberg heter jag där. Eller vår Facebook-sida, Sveriges 20 roligaste på Facebook. Hör och häpna. Kul att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Ta hand om er.
Tired
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.